I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I år är det 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Och jämför vi med hur det var för bara lite mer än just 100 år sedan så har det hänt väldigt mycket. Det är inte så länge sedan kvinnor inte ens var myndiga personer utan beroende av att en far, en make eller en bror för den delen fattade viktiga livsbeslut. Kvinnor var inte välkomna i politiken, inte i forskningsvärlden eller någonstans där makten fanns.
Men trots att så mycket har hänt finns det samtidigt så mycket kvar att göra. Vågen av berättelser som vällde fram under MeToo för 2 år sedan var ett tydligt exempel på det. Och som organisationen Allbright visar i sin färska rapport är bara 24% av personerna i börsens ledningsgrupper kvinnor. Kvinnors löner är bara 70% av männens. Det här ska vi prata om idag och vad vi kan göra åt det.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Men så kan det inte fortsätta. Därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Formstark Resiliens.
Och Boel Stier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Precis. Och vi ska börja med att prata om vår samarbetspartner Twitch Health som har engagerat sig i Mental Health Run.
Ja, visst är det ett ganska roligt begrepp.
Ja.
Hur springer man mentalt?
Ja, det gör man. Det vet både du och jag.
Ja, det precis. Gör man ju. Det har jag aldrig sett det.
Men just, jag tycker att det är... Jag samarbetar ju inte med Twitch också. Och har väldigt mycket fokus på att hjärnan ska må bra. Och det här loppet lyfter ju den dimensionen.
Mm. Mm. Allt överskott från loppet går oavkortat till psykiatrifonden. Och deras uppdrag är att öka kunskap inom hela det psykiatriska och psykologiska fältet. Och för att minska fördomar om psykisk ohälsa.
Mm.
Och det här passar väl med Twitch Healths mission att skapa energi och välbefinnande för individ, företag och samhälle. Medarbetare Alexander Jansson, han har bloggat om det här loppet som ägde rum i slutet av september.
Precis, och han berättade om att de hade träffat på Tilia, en ideell organisation för ungas psykiska hälsa som vi vet är inte står så himla bra till med faktiskt på många håll. Och de hade tydligen de här tygpåsar där det stod We all carry something. Och de ville möta den grupp unga som står för den ökande ohälsan kopplat till ångest, oro och stress. Och ja, som tyvärr ser vi ju ökar. Och det finns ett glapp idag. Var ska man vända sig så?
Mm. I det här förbättringssamhället vi lever i finns inte alltid utrymme att prata om sånt här som egentligen är en väldigt naturlig del av livet. Och det här, den diskussionen vill ju både Twitch och de som arrangerar det här loppet förstås lyfta. Mm. Jag tycker det är jättebra och
Alexander som bloggar, vi lägger en länk till blogginlägget förstås i inlägget.
Och jag vet att Twitch Health är ofta med, de gör ju väldigt mycket inom hälsa, men jag vet att en del som de är väldigt bra på, det är att hjälpa till med det här just kring lopp, när det lätt kan kännas som att man behöver vara kanske väldigt vältränad eller ska vara väldigt tuffa lopp, så är de med och roddar kring att deras kunder är med på såna här lopp där man kanske just springer för ett lite högre syfte.
Mm. Ja, precis. Och det eller som man skrev var ju det att här gick ju folk och drog barnvagnar och småsnackade och några sprang, att man gjorde precis som man ville. Det var helt prestigelöst.
Mm.
Det tycker jag lät härligt. Och så när folk kom i mål så stod folk från Twitch då och masserade alla löpare eller gångare. Ja, bara en sån sak.
Mm.
Härligt. Idag ska vi prata om en annan, skulle jag vilja säga då, mental fråga. För det handlar mycket om attityder och inställningar, det här med jämställdhet.
Ja, och det här är verkligen, ska vi säga på en gång, att det är klart att vi ska, tycker jag, ta in en gäst och prata om det här. Men nu kommer vi resonera lite kring det, och det här är inte ett expertisområde på något sätt, men vi är båda kvinnor och jag...
Ja, jag skulle säga det, att det kanske är vårt expertisområde, för vi har levt som kvinnor några decennier nu. Alltså, och, förstår vad jag menar?
Så, ja, men verkligen. Ja.
Så jag tycker det är okej att vi sitter och resonerar kring fakta som finns.
Ja, och sen har vi ju faktiskt läst på och lyssnat och reflekterat, och det kokade ju i mig igår när jag satt och liksom researchade på lite extra här. Och vi kommer ta lite siffror, vi ska prata lite siffror, för det är viktigt att få grepp om dem.
Men får jag fråga dig, vad var det som gjorde att du kokade?
Nej, men det var något exempel som jag läste där man, ja, men som jag egentligen påminde om, när man liksom beskriver en exempel ledarskapskaraktär och om det framstår som en kvinna, då uppfattar man henne som lite bufflig, och är det en man så uppfattar man det som någon, så men det här är någon som tar för sig. Men också när man hade tittat på just hur barn upplever saker, att man hade beskrivit en person i någon typ av roll som läkare eller lite så här mer karriärroll, och de blev jätteförvånade när det visade sig att den personen man pratade om var en kvinna. Och då tänker jag att vi som du och jag kan ju säga att ja, men vi är uppväxta med, ja, men den här reflektionen jag gjorde, att jag bläddrade en gammal gröngörlingsbok och det stod att pojkar gillar att segla, och det vet man nu att så skriver man inte. Och jag tänker på ett ganska stort företag som bara i sina reklamer ser till att det är en man som städar och sådär, som har jobbat med det. Men det här var en ganska ny undersökning. Det här var ganska små barn som är små nu. Och då, det blir ju jätte... Alltså, då har vi inte kommit längre, kände jag.
Att vi fortfarande inte har knuffat de här attityderna och det här sättet att se på varandra så mycket. För jag kunde bli väldigt glad för några år sedan när min son då kanske 5-6 år sa någonting så här, ja, nej, men det finns ju inga tjej- och killfärger.
Nej.
Apropå den här gamla grejen då att rosa är för tjejer. Och då tänker jag att det gör mig glad, men hade vi kommit ännu längre hade ju det resonemanget inte ens fört.
Nej, är det sant?
Ja, vi är liksom i någon slags skifte ändå. Det här blir ju väldigt praktiska och kanske lite banala exempel, men jag tycker det kan vara viktigt ändå. Som jag sa till dig innan vi drog igång inspelningsknappen, att jag liksom, medan jag rakar mina ben säger jag till min dotter att vi ska minsann inte behöva tämja våra kroppar. Alltså, vi är också inne i mönster där vi agerar på ett sätt som stöttar egentligen ett gammalt sätt att vara. Så att vi är fortfarande i skiftet, skulle jag säga.
Ja, och någonting som jag tänker att vi ska komma till, just att vi är ju summan av den miljö vi lever i, så att vi ska inte känna oss dåliga för att vi har förutfattade meningar, och det gäller bara att bli medveten om dem, det ska vi komma in på. Men jag, bara senast i helgen så blev jag, nu kanske jag läste in mycket i situationen, men var på en lite större varuhus, och det var två väldigt duktiga och kundorienterade tjejer i kassan. Jag hade handlat, stod och väntade på min man, och det kommer en man som uppenbarligen tycker att men ni är ju jättekorkad och fattar ingenting och liksom pratar så med dem.
Nedlåtande.
Ja, och jag sa efteråt att jag är en sån här som tycker att jag har högt civilkurage. Jag borde gått fram och bara sagt så här, det finns ingen anledning att vara otrevlig. De gör ett helt fantastiskt jobb och har liksom stenkoll på det här, och det är faktiskt...
Och du tänker att han hade inte vågat, eller han hade inte velat vara så otrevlig om det var två unga män.
Ja, eller två liksom, så här, män som såg ut som han. Som bara, men du fattar vem som helst att där är så här, grejer till jakt. Eller vad det nu var. Ja, men jag
blir lite för varus, tänker jag. Vi släpper det.
Precis. Men jo, vi sa det här med att kvinnor bara tjänar 70% av männen. Vi ska utveckla det. Det ser till hela inkomsten under ett år, alltså arbete, kapital, olika ersättningar. Så blir den genomsnittliga inkomsten för kvinnor bara 70% av männen. Och det är därför att kvinnor oftare än män arbetar deltid, men också ofta är i yrken där man får mindre betalt.
Men, så att det är en snittsiffra. Det betyder inte att alla kvinnor som är vice vd tjänar 70% av en man som är vice vd.
Och vi ska trycka på att det är olagligt att ge två människor samma. Alltså det är olagligt att göra det. Så.
Och i samma organisation, ja.
Ja, precis. Annars hade det varit trevligt att kunna hävda att ja, men någon annan på ett annat företag tjänar så här, så jag borde få det. Men Albright-rapporten, att det förra året så hände det lite grann, men inte så mycket, utan var femte bolag präglas av en jämn könsfördelning. En framgångsfaktor är en kvinna som vd, för att vd-kvinnor tenderar att utklassa vd-männen när det kommer till ett ledarskap som prioriterar att rekrytera jämställt. Längst har fastighetsbranschen kommit, där det är 49% av kvinnor i ledningsgrupper.
Och heja dem.
Heja, och inte så bra går det för bank och finans. Och jag som nyligen har varit i England är värre där, tror jag. Men ganska lika, så vi sticker inte ut så mycket. Man ser att nya bolag har lite mer känsla för samtiden. Och att de bolagen som kom in på börsen så hjälper de till med snittet, därför att de har mer jämställdhet.
Alltså de har 26% kvinnor i ledningsgruppen, men jag tror inte att det var mer än 24 totalt. 24...
Inte på hela börsen, nej.
Nej, precis.
Nej,
och så det ligger där någonstans en fjärdedel kvinnor i ledningen generellt för börsnoterade bolag, eller?
Ja, om man pratar om att svenska ledningsgrupper har två åtskilda, det man kallar för reservat. Och att just det, att kvinnorna chefar ofta över stabsfunktioner. Alltså kanske mer HR och så. Och männen ansvarar för de operativa rollerna. Och det är ofta de som öppnar upp för vidare karriär som vd. Så, och det här står det också. Och det var den kraften till det resonemanget som jag hoppas vi ska prata om idag. Det hämtade jag inte därifrån, men det står också i Albright-rapporten. Att omedvetna fördomar verkar fortfarande spöka i rekryteringarna till linjen. Så. Och sen kommer den här intressanta då, Credit Suisse, som har sett att där det är minst 15% av kvinnor i höga chefspositioner, så har organisationen 50% högre lönsamhet än de organisationerna med lägre än 10% kvinnor i höga chefspositioner.
Ja, men det är liksom hälften av begåvningsreserven som vi bara dissar.
Ja.
Om vi inte lyfter kvinnor på samma sätt som män.
Nej.
För vi är ju olika alla. Men de förmågorna är ju liksom lika väl spridda inom en grupp kvinnor som det är inom en grupp män. Jag tänker också apropå det här attityder, hur vi ser på saker. Jag tror att många kan invända då och säga, ja men säg vd-posten eller ekonomichefsposten. Det är ju de som driver bolaget, det är de som ser till att affärsmålen står liksom främst för allt annat. Okej, HR tar hand om medarbetarna, men ser vi inte till att det rullar in pengar så har ju ingen något jobb. Så kan man säga.
Mm. Och då är ju frågan, är det en könsskillnad i vem som är bäst på det?
Ja, eller hur? No. Ja, nej, men det är ju helt galet. Så här. Men apropå då att det finns fler kvinnor i så kallade stabspositioner. Men man kan ju också vända på det i tanken och tänka så här, om vi inte har någon som jobbar, eller om de som jobbar hela tiden går in i väggen, eller bara inte kan prestera för att deras hjärnor kokar, hur bra blir lönsamheten då? Så då ska man lika gärna kunna säga att vd-ekonomichef, de ska sitta och serva människorna i organisationen, så att de kan leverera fantastiskt.
Och det är ju där, om vi flyttar till bara titta på vilket jag har sagt innan, det här med ledarskapets utveckling. Att det har ju också gått mer ifrån att du kommer in och jag berättar vad du ska göra, till att du kommer in och vi ska samskapa ledarskapet. Vad brinner du för, Boel? Så att om man skulle vilja karaktärisera ledarskapstyper och sättet vi behöver driva organisationer framåt, mm. så kanske man kan säga att det handlar mer om det sättet som vi ser att kvinnor mer leder på. Alltså så här, det pekar lite mot det. Och det här stöds också av en fantastisk presentation som, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han jobbar på organisationen Questback i England. Och det var så, jag önskar att jag hade kunnat liksom visa det han drog, för han gjorde det snyggt med grafer när han visade när jag var i London.
I London.
Och de har granskat finansbranschen där det då är riktigt illa. Och där såg man att de flesta trodde, både män och kvinnor trodde att deras organisationer var meritokratiska. Alltså, här är det inte kön som styr vem som kommer fram. Det är
utan det är vad det gör.
Ja, det är vad det gör. Mm. Här pratade man, ja just det, de hade tittat på 1000 medarbetare och så frågade man dem då, här får du hjälpa mig för vi pratade om det här innan, vilka typer av ledarskaps egenskaper är det som är viktiga här? Ja, så sa man dem. Okej, skulle du klassa dem som manliga eller kvinnliga? Ja, då klassades de som manliga.
Så först fick man, utan att få några ledande frågor, definiera vilka egenskaper som liksom premierades och lyftes fram som bra ledaregenskaper i deras organisation?
Ja, det kan ha varit så att de fick några ledarskaps liksom, okay. karaktäristiska och så fick man plocka ut dem som var viktiga. Och sen frågar man, tycker du de här är manliga eller kvinnliga? Men sen så frågade man dem också, vilka karaktärsdrag behövs för att leda organisationen på sin högsta nivå? Och då började det tippa ganska rejält över till att det var kvinnliga karaktärsdrag.
De så kallade. Ska vi prata om vilka de här då så kallade manliga och kvinnliga egenskaperna var? Så att de manliga... om jag läste dig rätt här nu så var det sånt som självförtroende och beslutsamhet.
Yes.
Och det som betraktades som kvinnligt var empati, medkänsla och tålamod. Till början med tänker jag att när jag ser de här egenskaperna tänker jag att det är ganska svårt att vara en bra ledare utan ha alla dem. Verkligen. i någon typ av. Eller var kanske en ledande grupp där man är olika starka på olika av de här. Och sen tänker jag så här, jag vill ju verkligen utmana att det här är feminint eller maskulin.
Ja, absolut.
Herregud, vad förlegat det känns.
Ja.
Ja, men det är ju det här, all right, så här, vi ser fler kvinnor i liksom sociala roller, det gör vi. Vi ser fler kvinnor i offentlig sektor som oftare handlar om till exempel omvårdnad, alltså vård, skola i alla fall. Men i vilken utsträckning är det så därför att vi är så inkörda på att det ska vara så? Och i vilken utsträckning är det så att den kvinna som är beslutsam och självsäker får, liksom, får en smäll på hakan när hon sticker ut den?
För det är ju det man har sett i det här, att när man har beskrivit en person och har man sagt att det är en kvinna, hon verkar ju jobbig. Och är det en man så är det så här, han verkar ju beslutstrygg liksom och driven. Och sen också det här att det jag tänker är att om man är en, om det är så här som man premieras så får ju också... Som kvinna kanske man då, ja men ska jag ta mig fram, då måste jag slå mig fram på med de här karaktärsdragen. Jag kan inte slå mig fram på det som vi, ja men vi bara tittar vad vi behöver för typ av ledarskap i den värld vi är i nu. Så kommer man inte fram på dem, utan man ska liksom armbåga sig fram, slå sig fram. Man hör ju att det är så här vi pratar ibland, så klättra.
Jag tror att det behövs en kombination av de här.
Ja, om man ska...
Ja, då så här klassiskt gör någon slags karriär och ta sig fram. Det kanske man inte vill. Men jag kan tänka mig att i väldigt många roller behövs det också för att prestera bra som medarbetare en kombination av det här.
Absolut.
Jag menar, ju längre tid man är i arbetslivet, desto mer självförtroende förhoppningsvis bygger man på. Sen kan man ju vara mer eller mindre extrovert eller introvert, ge olika typ av uttryck för den här då beslutsamheten eller vad det är. Men samma sak med om man inte har någon typ av tålamod eller empati, då är det ju väldigt svårt att jobba ihop med andra.
Ja, verkligen.
Och
verkligen.
Vissa jobb kanske man kan göra helt ensam i och för sig, men de flesta inte.
Men jag tänker att det är två andra också, innan vi går över lite mer på vad ska man kunna göra, som spelar roll. Och det är att man också ser att kvinnor till 40% är mer sannolika att backa från att söka en promotion, vad 17?
Ja,
avancemang i befordran, därför att man tänker, nej men jag har inte kvalifikationerna. Man måste ha liksom allt på plats för att våga söka. Och sen att, alltså i Sverige så har vi det på pappret väldigt, väldigt bra med jämställdhet i form av så här föräldraförsäkring och så. Men om man tittar globalt så är det liksom att, så att kvinnor gör 3 gånger så mycket hemma. Alltså det oavlönade hemarbetet. Och därför blir det så att, som de sa när vi lyssnade på, vi kan lägga en länk till den också, McKinsey-podden, så här, vad man ska känna till om kvinnor i global workforce. Att också förvänta sig att nu Boel ska du ska liksom kliva fram, du ska liksom lära dig mer och så ska du då, alltså du ska driva allting, du ska driva din egen utveckling på jobbet samtidigt som du måste ju utmana läget hemma för att skapa mer tid. Så att det är ju globalt stora skillnader, men jag tror ju också i Sverige, även fast vi är jämställda, så finns det fortfarande en övervikt på att kvinnor gör mer liksom hemma. Och då är det inte lätt att bara, du ska dra ner där och öka där samtidigt. Mm. Men jag tänker på det här som kanske då vi sa innan spontant, imposter syndrome, att nej men det där kan inte jag söka för att jag måste ha högre kvalifikationer. Då bara tänkte jag, men kan det vara så då att alla kvinnor som är på samma roller som män kanske är, nu bara kasta ut där, de är ju sannolikt så otroligt väl kvalificerade för de rollerna och har förmodligen potential för mer, men lider av det här då att man inte söker sig till en svårare roll än att man har precis allt liksom på fötterna innan man söker. Den är intressant.
Sett på, som ett genomsnitt kan det nog vara så. Sen så jag är lite emot det här att, det, ja, att man ska liksom dela in, ja, men du vet, kvinnor från Venus och män från Mars eller vad det är. Jag tror att vi är ganska, alltså vi sett som genomsnitt av grupper människor är vi ganska lika.
Ja.
Sen är vi som individ väldigt olika.
Oh, ja.
Och du, jag menar, det finns naturligtvis alldeles usla kvinnliga ledare och alldeles fantastiskt manliga ledare.
Absolut.
Det är inte det.
Nej, gud nej. Nej,
så,
nej.
Så att det inte blir någon så här löjlig förenklad bild.
Nej.
Och jag tänker också på vårt avsnitt nummer 1.
Mm.
Där vi hade Jon Persson från Cygni som då år efter år har vunnit den här titeln bäst arbetsgivare i Europa, tror jag.
Mm.
Små och medelstora företag. Han då, nu har ju inte du och jag blivit ledda av honom, men det han ger uttryck för när vi intervjuar honom, det är ju väldigt mycket de här kvinnliga egenskaperna, att han bygger relationer, att det är det allting bygger på, att ha tid för sina medarbetare. Mm.
Nej, vi är inte ute efter att smutskatta, utan det som jag tänker att vi skulle kanske komma in på, det var just det här som Emilio Castella, som är en professor på MIT Sloan School of Management, som pratar om meritokratiska paradoxen, alltså att vi har många seniora ledare av båda könen, men eftersom det är fler män så är det då, som tänker att nej, men jag har inte förutfattade meningar. Jag har inte omedvetna fördomar, utan jag är meritokratisk. Men kanske inte är det, utan är omedveten och genuint brinner för jämställdhet och vill och tror att, att de gör rätt och tror att det inte är hemma hos dem det händer. Och här tror jag att det finns jättemycket, och jag kan ju bara gå till mig själv, att jag måste ju stanna upp. Nu ska jag bjussa på en grej här. Jag arrangerar ju ett välgörenhetslopp som verkligen handlar om att kvinnor har också en tävlingsdjävul och att kvinnor liksom är väldigt duktiga på långa lopp snarare än korta. Alltså vi är grymma på det.
Ja, du har ett lopp som inleds med ordet tjej och så är det då över 5 mil.
Ja, och så är det för killar också.
Ja.
Och så får vi in en anmälan. Jag har lite bråttom då från en tjej med ett utländskt namn. Nu är jag helt transparent här. Och hon säger, jag vill anmäla mig. Och då har vi 2 olika såna PM då, med information om loppet. En för 5 mil och en för 15 kilometer eller 5 kilometer. Spontant skickar jag henne 15 och 5 kilometer. Istället för att fråga henne, ska du springa 5 mil? Ja, alltså för att jag har bråttom. Utgår ifrån.
Mm.
Också, nu ska jag också säga, också för att hon anmälde sig 2 dagar innan. Och det gör man sällan när man ska springa 5 mil. Så skickar jag till henne och sen inser jag själv faktiskt att nej, jag skickade fel. Jag ska kolla om hon har mycket riktigt använt sig till 5 mil. Och alltså, jag jobbar ju med det här i min ideella organisation. Jag har 2 tjejer, jag tycker att jag har medvetenhet om det här. Men jag är också uppväxt med det här.
Vi är också en produkt av det system vi är en del av. Så jag tror att bara att se att man själv har fördomar eller förutfattade meningar eller vad vi vill kalla det för, det tror jag är det första steget för att kunna förändra någonting.
Ja, och annars det handlar om att stanna upp och säga så här, vad är jag på väg att säga nu? Vad är jag på väg att förstärka nu? Och vad är jag på väg att inte liksom missa, att ifrågasätta eller lyfta bara.
Ja, jag ska också vilja dela med mig av en grej. Jag tror att jag kanske har nämnt det i ett annat avsnitt. Men det spelar ingen roll. Det här var när jag var runt 20, jag var 19 kanske och jobbade på en lokal restaurang. Och vi var inte så många där, det var ett tätt sammansvetsat litet gäng. Cheferna var ju då mer ruttade när det gällde att driva krog. Och så tror jag det var så här att de skulle anställa en person till som skulle göra ungefär samma sak som jag. När jag serverade och stod i bar och såna grejer. Och diskade och gjorde lite allt möjligt. Och så tittade de då, eller de pratade om de som redan hade ansökt, att de inte hade fått tag i rätt typ av person. Och så sa de, ja, för att vi har tittat det här. Och sen så vill vi ha en snubbe. Och då tänkte jag att de kanske ville ha en snubbe för att jag var en tjej då. Men, nej, men då radade de upp ett antal andra kvaliteter som de ville ha med den här snubben. Och så sa jag, men jag är ju tjej, vad menar ni? Och då säger de så här, men Boel, vi räknar ju dig som en av grabbarna.
Mm.
Och den här värmen jag kände.
Mm.
Att jag liksom, det kändes som jag blev sedd. Jag var alltså, jag tillhörde den bästa klassen. Jag tror inte att jag ens samma dag insåg felet med min känsla.
Mm.
Utan det tog säkert veckor eller månader.
Mm, den hade två bottnar liksom.
Ja, men det har verkligen satt sig. Den här stoltheten och glädjen över att jag, vadå, inte var som en tjej.
Ja, ja, vad tokigt.
Så den kommer jag fortfarande att tänka på ibland.
Ja. Men det är ju det där, att som sagt, vi är produkter, det låter så banalt, men vi är ju präglade av den värld vi har upplevt i, eller växt upp i och är i. Och det handlar inte om att ifrågasätta, för det kan kännas lite jobbigt om man ska springa runt och ifrågasätta, sen behöver man verkligen göra det också. Utan det handlar om att liksom lyfta och fråga när någon säger så här, boys will be boys, hur menar du nu?
Mm.
Så.
Ja, jag tänker också när man går på gatan eller står där i kassan, som du sa, att om du har en person bredvid dig som är en man med slips och kavaj, och så har du en medelålders kvinna bredvid dig med en lite knövlig handväska, att tänka att det kanske är hon som är vd för ett miljardföretag. Ja. Det kanske är det, fast hon struntade i den här fnösiga väskan.
Ja.
Eller hur?
Ja, men eller hur? Ja, precis. Och att vi är matade med dem. Och sen tänker jag också att man i väldigt många organisationer säger så här, ja, det här är ju ett strukturproblem. Ja, det är ett strukturproblem, men i grunden är alla strukturproblem människobeteendeproblem.
Ja, ja.
Och jag ska inte dra det här långbänk, men just att om man tänker så här, vi pratade ju kultur tidigare, att när man gör struktur och regler och rutiner, det är ju ofta när det inte räcker med att vi bara beter oss på ett visst sätt. Då behöver vi kanske ha policies. Mm. Så det kan lätt bli en sån här grej, ja, men det här, vi lägger det här på HR.
En jämställdhetsplan.
Ja, och så får de styra upp det. Ja, men nu, och så frågar, vad gör ni inom er organisation? Nej, men vi har en ganska omfattande jämställdhetsplan som vi jobbar med. Ja, men vad gör du i ditt beteende? För det kommer vara det mest tongivande. Du sitter i möte som man och vänder dig, alltså blir medveten, vänder jag mig alltid nu till Bengt och frågar honom, och så får Lisa sitta och inte säga någonting. Alltså vi kan göra så mycket, men det handlar just om att vi måste bli medvetna, och att det inte får bli det här att, jaha, nu kände alla att jag vänder mig till Lisa bara för att jag ska vara mer jämställd. Och därför tror jag att vi kan lägga till jämställdhetsplaner, vi kan, vilket man rekommenderar både från McKinsey och andra, följ data och vara transparent med data, absolut. Men i grunden så handlar det om, tror du på riktigt på jämställdhet? Alltså så här, tror jag på riktigt att vi ska ha en, att det kan vara en kvinnlig vd här som är lika bra som en man? Alltså vi måste jobba med våra inre lite, så det kan bli lite jobbigt.
Mm, absolut.
Där tror jag vi måste vara. Vi måste både män och kvinnor jobba med våra förutfattade meningar och bara upp med dem på väggen och diskutera och bara, vad är det vi går runt och tror är sant? Mm. Och liksom omedvetet matar. För sen måste vi fortfarande jobba strukturellt. Men det är till slut beteende förändringar, precis som allt annat som ska till.
Ja, och jag måste bara säga att jag vet att många män tycker att det här är lite jobbigt, därför att om du och jag noterar såna här saker hos oss själva, som den här storyn jag precis delar med mig av, eller din, så är det nog lättare för oss att prata om det, för vi är så att säga de som blir sparkade på i det systemet. Men jag tror att som man kan det kännas lite läskigt att lufta när man ser sig själv ha de här förutfattade meningarna. Och det tycker jag är synd. Och det är inte alltid... Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Att om man vågar berätta, då kan man plötsligt få den här smällen på käften. För att, mm, jaha, där visar du minsann vilken manskris du var. Mm. Utan vi måste nog alla kunna snacka om det. Att vi kvinnor får öppna för männen att våga vara transparenta.
Absolut. Med det också. Och just det här att det är skillnad på mångfald och inkludering. Att vi kan ju... Vi kan, och vi ska inte prata idag tror jag om det här med kvotering, om man, vare sig man gör det eller inte. Men vi kan ju kvotera in, men sen är ju frågan, är jag inkluderad? För inkluderad är jag ju om du verkligen tar in mig i diskussionerna och inte bara sitter i rummet.
Just det. Vi har ett avsnitt som jag inte minns numret på som handlar om förväntningar med Stefan Söderfjell.
Ja.
Som är ledarskapsexpert.
Ja.
Vet inte guru. Exakt titel.
Ja.
Ja, precis. Guru. Och då ägnade vi ett helt avsnitt åt förväntningar, för det skapar framgång. Så att om vi ger varandra förväntningar, det kallas också magisk feedback i den här boken om The Culture Code.
Mm.
Om jag ser dig och säger att jag vet att du klarar av det här,
ja,
då kommer du prestera bättre.
Mm.
Och den typen av förväntningar behöver vi nog alla rikta oftare mot kvinnor, ja, i högre grad.
Precis. För då pratar vi lite om det här och lösa det här. Ja, men om jag inte, jag vet att det är mindre sannolikt att du kommer söka den här rollen än din kollega Bengt. Liksom. Då behöver jag förstärka lite. Så vi behöver, mm, jobba med det här med sponsorskap och liksom se och stötta det internt. För sen kan man ju prata nu med all teknologi, så kan vi ju ha anonymiserade rekryteringsprocesser på ett annat sätt. Men det löser ju inte problemet om jag inte ens... Om det är techbranschen till exempel, där det görs jättebra initiativ för kvinnor. Men om jag inte ens söker så finns jag inte med.
Nej.
Och sen när jag väl kommer in så blir det ju det här som du pratar
insläppt
om nu. Ja, när jag väl är inne i organisationen och första steget upp så behöver vi ju... Där kan vi inte vara anonyma. Där vet jag ju att du heter Boel.
Just det.
Och jag ser att du har potential. Hur jobbar vi med det så att det verkligen, mm, får fram den?
Och jag tänker att lika mycket som vi behöver... Vi som har kommit en liten bit in i vår karriär och så behöver hjälpa att lyfta unga,
ja,
av alla kön.
Mm.
Men kanske särskilt då kvinnor, vi som är det. Så behöver också alla som jobbar med teknik och AI-lösningar till exempel. Alla som skriver kod bör ju ta ansvar för vad de skriver.
Ja.
Och här vet vi att många befintliga AI-lösningar faktiskt bekräftar gamla, gamla fördomar.
Mm.
Bara som att man ger ett AI-system som ska lära sig att utföra något och hitta information och kunskap. Få läsa liksom gammal litteratur. Som den här boken du pratade om, att killar gillar att segla. Eller, ja, Tommy och Annika. Tommy får en ballkniv och Annika får en, mm, ett smycke av Pippi som ändå är så
cool. Jag läser om, jag gör om i alla böckerna när jag läser för min femåring.
Ja, ja, nej, men så vi får tänka oss för också när vi bygger framtidens både människor och system. Så, ja, vi inte spottar ur oss gamla fördomar rakt in i framtiden. För de har inte där att göra.
Nej, men precis. Men just det här att vi... Vi behöver förstå att det är inte liksom fel. Det är inte fel på oss. Det är bara, vi behöver bara jobba med liksom mer, eller inte bara, vi måste jobba med medvetenheten.
Mm, absolut.
Ja.
Och så ska vi använda fakta. Och, ja, vi lägger en hel del av den faktan som du har letat fram till det här avsnittet. Och en hel del som vi inte har hunnit nämna i inlägget också med länkar. För dig som är mer intresserad.
Mm.
Det här... tyckte jag var ett fantastiskt intressant samtal. Vi skulle kunna prata vidare hela dagen. Men nu ska vi släppa er. För du kanske är på väg till jobbet. Kanske, mm, snart ska kliva av tunnelbanan, mm, eller parkera bilen.
Och
eller
kanske så... kan göra något som rör det här redan, ja, idag. Det är jag helt övertygad om.
Mm.
Och vi tackar vår samarbetspartner Twitch Health. Och sen så vill vi tacka Agda Media för den här produktionen. Sköt om er.
Mm. Och du hittar oss förstås i sociala medier. LinkedIn, Facebook och healthworld.se. Ha det fint!
Ha det fint!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.